din härlighet, att du gör ditt verk och att du låter din seger, ditt liv och din kraft bara få bryta igenom mer och mer i våra liv. Att du älskar oss och vi får bara älska dig tillbaka. Att vi skapade för att låta oss älska som dig och få älska dig tillbaka. Vi tackar dig för det och prisar dig för din nåd och din kärlek just nu. Amen. Det är så gott att få bara fortsätta den här helgen. Vi hade ju en väldigt fin kväll igår här och jättetacksam för att bara kunna få fortsätta här tillsammans med er. Jag tror att det här kommer bli en bra avslutning också. Jättetacksam också att ni tog tid att bjuda in mig igen. Det är ju fantastiskt att du får komma tillbaka och få bygga relationer. Så där jag möter ju en hel del församlingar om året. Jag kanske möter ett 60-tal olika församlingar varje år. Alla möjliga olika sammanhang och sådär. Det är väldigt spännande. Det är väldigt spännande att se vad som sker just nu i Skandinavien. Vi lever ju i otroligt spännande tider. Och jag har ju den här bilden av Guds rike som senapskornet som är planterat och som växer tills det liksom uppfyller hela jorden. Surdegen som genomsyrar hela degen. Att våran framtid blir inte en framtid utav mer och mer nederlag tills Herren räddar oss härifrån. Utan det blir en tid när Guds rike expanderar och tar över. Liksom genomsyra världen. Vi ska göra alla folk till lärjungar när Jesus kommer tillbaka. Det är så spännande och väldigt gott och sådär. Jag har ju, ni har köpt jättemycket bra mina böcker, så att jag är väldigt tacksam för det. Och så jag kommer sälja även efter mötet. Det finns ju ute vid receptionen precis vid ingången här borta, så hör jag dem. Och jag har på liksom så mycket att jag ska inte göra mer än att nämna något om titlarna här. Att jag har den här förvandlad genom Guds nåd, från buskenhet till upprättelse och Kristuslikhet. Jag kände att jag behövde liksom skriva någonting som har med Guds nåd att göra. Och egentligen så handlar den här boken väldigt mycket om hur Guds nåd inte bara är en kraft som frälser, utan att i nåden så finns också kraft till förvandling. Alltså våran helgelse är ett verk av nåd. Upprättelse är ett verk av nåd. Det nya livet, nya identiteten är ett verk av nåd. Alltså den heliga andes kraft i våra liv är ett verk av nåd. Allt är av nåd i det kristna livet. Och sådär. Så vill du fördjupa dig i det, så har jag den boken här ute. Och sen har jag den här boken som heter Förbli faderns kärlek. Väldigt mycket av det jag predikade igår kväll framförallt finns ju i den här boken. Och jag skrev den här boken ganska mycket utifrån det. När jag säger att Gud är liksom vår far och han älskar oss, då märker jag att väldigt många människor sa så att ja, men det vet jag. Och en del människor kanske drar till med att jag har varit i Toronto eller jag har varit på Bethel och hört om Gud som far och sådär. Och det är ju egentligen helt oväsentligt vad du har hört och vad du vet. Därför att det handlar inte om, jag menar, att du liksom, ja, men alla har hört att liksom fader vår så här. Men det som är väsentligt är att Gud vill att det ska bli en daglig visshet och insikt och uppenbar så där du lever i med grund i livet av att han är min far som älskar mig just nu. Det är jättestor skillnad på det och på att bara veta någonting. Och därför så skrev jag den här boken egentligen för att hjälpa dig till att kunna hitta liksom en livsstil där du kan förbli hans kärlek och lära dig definieras av hans kärlek, för det är det vi skapade till. Sen har jag en lite sådär uppföljare på den då som heter Samarbeta med Kristi kärlek, att bygga en dynamisk relation med Gud. Och det handlar egentligen mycket om vårt gensvar. Nu när allt är nåd och allt är kommer utifrån faderns kärlek, vad gör vi med alla bibeln om bön och förbundstjänst och fasta och bibelläsning och förpassade i det nya förbundet? Jag skrev om det också. Jag har ju alltid, jag älskar Guds nåd, jag älskar faderns hjärta och sådär, så det har jag alltid älskat att få gensvara. Några av de starkaste upplevelserna som jag har jag haft under liksom bön och fasta perioder tillsammans med Herren, eller sockerstund och tillbeden och sådär. Det är bara bra om man inser att när jag gensvarar på det sättet så betyder inte det att jag förtjänar att få mer av Gud eller att himlen öppnar sig mer eller att Guds kraft kommer starkare över mitt liv, utan allt det där skedde genom korset. Däremot kan det vara väldigt gott för mig att få liksom dra mig undan och lyssna in Herren lite grann. Ja. Jag har någon som sa det till mig så här liksom, vi pratar om fasta liksom, fasta för att det ska bryta igenom i Sverige. Jag sa nej, alltså Jesus bröt igenom på korset för 2000 år sedan. Amen. Så jag fastar inte för att det ska bryta igenom i Sverige, utan det är redan klart, va? Vi behöver förnika evangeliet.
Amen.
Men däremot så har jag upptäckt att det är väldigt gott för mig ibland som har tre barn och fru och sådär, och jobb och skriver böcker och resor och sådär, och får rensa huvudet lite grann. Mm. Och då kan man göra det väldigt bra om man drar sig undan några dagar. Mm. Men det är klart, om jag skulle göra det för att tänka att jag skulle bryta igenom i Sverige, det är bättre att jag tar en dom. För då gör jag ju min prestation till själva grejen, inte Kristi kors. Så den här boken handlar om det helt enkelt. Så den finns också här ute, och så har jag den här senaste som handlar om Kristus och bruden egentligen. Den finns bara på engelska än så länge. I och med att vi jobbar mycket ute på missionsfältet så börjar jag alltid med att skriva mina böcker på engelska, och så har vi då översatt det till svenska sen då. Men den här heter Burning Love of Jesus Christ, och under titeln, vi fick inte med den på framsidan här, men den heter Growing in Our Bride and Identity. Så att vi är Lammets hustru. Vi är en ande, en kropp med Kristus. Och den kärleken som kommer ifrån Jesus gör att vi liksom som tillsammans praktiserar vår identitet som Kristi brud. Så jag skrev den också så att de finns här ute om vi är intresserade av det. Men jag tänkte att vi ska in i ordet här nu, och förresten det finns ett swishnummer där ute också. Alla böckerna kostar 170 kronor och pengarna går inte till vårt missionsarbete i Timinodo. Så vill ni stötta det så är det ett jättebra sätt att köpa en bok här också. Men jag tänkte att jag ska tala någonting här idag som är lite fortsättning på gårdagskvällen. Och det här är någonting som har luggit egentligen väldigt starkt på mitt hjärta. Vi pratade lite grann om det igår, jag och Robert, så att det är en av de största problemen i Sverige idag. Är ju faderlöshet. Och faderlöshet är i första hand inte ett problem som har med splittrade familjesituationer att göra, och inte heller har att göra med liksom frånvarande föräldrar, utan faderlöshet är en konsekvens av syndafallet. Jag kan säga, på ett sätt skulle jag kunna sammanfatta hela Bibelns budskap så här, att i Edens lustgård så förlorade vår himmelske far sin kontakt med sina barn, och resten av storyn handlar om hur han hittar ett sätt att genom Jesus Kristus från sina förlorade barn hem. Jag förstår när Kristus hänger på korset att Gud var i Kristus. Alltså far var i Kristus och försonade världen med sig själv. Kan oss hem igen. Man kan se det här väldigt tydligt som ett tema i Bibeln, att nästan alla de problem som vi ser i Gamla Testamentet, stridigheter och problem, som går tillbaka till faderlöshet på ett annat sätt. Vi ska titta på ett väldigt aktuellt exempel på detta alldeles strax. Men först ska vi läsa ifrån Johannes 14, vers 15 till och med vers 20. Där det står så här: om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud, och jag ska be fadern, och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen känner honom inte, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni ska se mig, för jag lever och ni ska leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min far och att ni är i mig och jag i er. Så här säger Jesus att jag ska inte lämna er ensam, jag ska sända hjälparen till er. Och han ska alltid förbli hos er. Han ska vara med, han ska förbli i er. Och så säger han att jag ska inte lämna er faderlös, jag ska komma till er. Så Jesus säger att ni kommer få uppleva något, men det så kommer sanningens ande, den heliga, flytta in era liv, få dela er in i hela sanningen. Men så säger han också, jag ska inte lämna er faderlös. Jag ska komma till er, och på den dagen, alltså när Jesus talar om den dagen, alltså talar om nya förbundets tid, den tid som vi lever i nu, så ska ni förstå att jag är i min far är i mig och ni är i mig. Här talas det om en förening, en relation som vi har tillsammans med Fader, Son och Helige Ande. Men han säger ju väldigt tydligt här, jag ska inte lämna er faderlös. Vad som händer när vi kommer in i relation med Jesus, det är att han vill ju föra oss hem till far. Det har alltid varit liksom sonens uppgift att föra oss hem till fader. Och bara lite tidigare här i Johannes 14 så står det att Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet, och ingen kommer till fadern utom genom mig. Och jag brukar tänka på det när jag ser så här på Facebook och Instagram, där så finns det den här memes med den här liksom, bilden med den här versen. Det brukar ofta vara så att det står att Jesus säger jag är vägen, sanningen och livet. Men ibland så märker jag att folk glömmer av andra delen av versen, för där står det och ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och det här med väg är ju intressant, för en väg har ju bara mening om den har ett mål. Säg att jag skulle komma till någonstans här Kalmar kanske i sommar så här, och så möter jag Erik i Kalmar, och då kommer Erik, och han är inte förväntad sig kanske inte att se mig i Kalmar, så här, han frågar liksom, vad gör du här, alltså, vad liksom, är du på resa? Jo, jag är på resa, jag är på väg. Ja, men vad ska du då? Nej, men jag vet inte, men jag är på vägen. Alltså då skulle Erik vilja be för mig. En resa har ju bara mening om den har ett mål. En väg är ju meningsfull för att den leder någonstans. Och Jesus säger, jag är vägen hem till far. Jesus säger, jag är sanningen som visar vem Fadern är. När du ser Jesus så ser du Fadern uppenbart. Du ser kanske allra tydligast när Jesus hänger på korset och säger, Fader förlåt dem inte. Förlåt dem till, de vet inte vad de gör. Så ser du Faderns hjärta för dig. Gud var riktigt som försonar världen med sig själv. När Jesus tvättar lärjungarnas fötter så visar han vem far. Och så är han livet som ger oss gemenskapen. För han är Kristus är livets träd. Och genom honom står vi liv tillsammans med honom. Med vår himmelske far. Det är därför Jesus lite senare i texten som säger, jag ska inte lämna faderlösa. Liksom gärna att känna mig, ska ni få lära känna min fader. Och det behöver vi inte läsa evangeliet speciellt mycket för att se att hela liksom evangeliet är egentligen en stor relation mellan fader och sonen. Och ibland så har vi nästan som ett filter när vi läser Bibeln så här. Precis. Det får vara sagt. Jag förstår. Men alltså vi har nästan ett filter ibland när vi läser Bibeln så att vi ser bara Kristus, och då blir det så att man glömmer bort hur trinitariska de här texterna är. Det som är unikt med den kristna tron är att vi tror på liksom en treenig Gud som är en evig relation utav kärlek, heder och gemenskap som vi har blivit inbjudna. Och Jesus säger, jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till. Och vad som händer när du lär känna Guds faders hjärta, det är att den här sonen och två faderlöshet läks. Och det är många som inte har tänkt på vad är en faderlös kristendom? Jag vet inte om jag funderar så här, hur ser en faderlös kristendom ut? För vi har ju fått både identitet och arv och hem i Kristus. En person som lever faderlös är ju en rotlös person, för man känner inte att man har inte hittat det här. Man vet, ett arv får man ju inte för att man intar det själv. Jag har hört Kristus på prata på det sättet, jag har ett arv, jag måste inta mitt arv. Nej, men ett arv intar ju inte du, eller hur? Utan ett arv får du. Är det någon som har fått ett arv någon gång? Jobbade du hårt så tjänade ihop det arvet? Nej, inte jag heller. Jag fick också ett arv här i förra året. Och det arvet fick inte jag för att jag hade jobbat, utan för att jag kom från rätt släkt. Ja, du får ett arv ifrån himlen. Därför på grund av ditt barnaskap. Du är liksom son eller arvinge. Vi pratade om det igår. Du är Guds arvinge och Kristi medarvinge. Du får identitet i Kristus därför att du är son till Gud. Och om inte det här har landat i ditt hjärta, så kommer ditt kristna liv bli en kamp för att hitta din plats, för att liksom hitta din plattform, för att bygga din identitet och för att skapa något och hemkänsla. Och det måste man göra med egen kraft då. Det här är ju, det var ju det som djävulen valde. Han förkastade Guds faderskap, och därför så blev han den ultimata manifestationen av faderlöshet. Och därför överallt där djävulen verkar så splittras familjen och blir sämre mer. Och så blir det ett faderlöst samhälle. Alltså djävulen är ju djävulen. Alltså det som kastar isär. Och satan är det åklagare, skvallare, förtalare, lögnare. Överallt där han verkar så blir det brutna relationer, trasigheter och så. Och det finns några exempel på det här i Bibeln som gör det här väldigt tydligt. Ja. Och det underbara jag ska säga direkt, att jag kommer liksom inte, det är inte så att vi ska stanna i det här, men jag bara vill betona det här lite grann. Utan Jesus säger tydligt, jag ska inte lämna er faderlösa. Han för oss hem till far så att vi blir löst ifrån detta. Och jag har tyckt att det är så underbart att leva på det sättet. Att jag inser att min tjänst och min kallelse, där vi står i, det är ju ett arv från min himmelske far. Och det har jag fått som en gåva av honom. Jag har alltid beskyddat av hans nåd, så jag behöver inte fightas för det här. Så jag behöver inte söka identitet själv, utan identiteten har jag i Kristus. Vet, det skulle vara rätt jobbigt om man hade sin identitet i sin tjänst och när man presterar, för mitt liv går ganska mycket upp och ner. Jag skulle kunna stå här för er och berätta vittnesbörd hela liksom, hela dagen om befrielse, om helande, blinda som får sin syn, döva som hör, stumma som börjar tala, liksom häxor som kommer in på mötet och börjar förbanna och som blir slagna med hela Jannes kraft så att de blir frälst och sådär. Jag har sådana stories, jag skulle kunna fylla upp hela dagen och prata om sådana saker. Men det är ju inte grejen, utan det är ju bara en fruktan grej, utan min identitet är ju Kristus. För jag skulle också kunna fylla hela dagen och berätta om misslyckanden till korta kommanden som jag har haft i mitt kristna liv. Och ska du vara helt ärlig mot dig själv, så skulle du kunna göra det också. För vårt liv består av både genombrott och sammanbrott. Och därför jag sa till dig igår att det är viktigt att lära sig att komma till Gud för att bryta igenom. Men det är precis lika viktigt att lära sig att komma till Gud för att bryta ihop i hans armar.
Ja.
Båda de sakerna måste rymma sitt kristet liv för att det ska bli trovärdigt och rätt.
Yeah.
Och det är väldigt gott att inte ha sin identitet i detta. Och så är det väldigt skönt att ha hittat sitt hem i Guds kärlek. En kvinna från Finland, en finsk ledare, hon skrev till mig och sa, jag blir så irriterad på dig ibland. Och jag sa, varför? Jag vet att jag kan vara irriterad av många skäl, ibland som är ett stört på mig själv till och med, men vad är det som gör att just du är irriterad på mig? Och hon sa, jo, därför att när du står och talar om dig själv så här, du säger så här, jag är liksom en älskad son och en sinnad och så här. Och då säger du så här, ja, men du tror ju på det. Så det är klart att jag kan inte ljuga i kyrkan. Det ska jag inte göra. Det är klart jag tror på det. Jag vet att det är liksom min identitet och mina rötter är att älska min himmelske far. Det är väldigt befriande att leva på det sättet, för du slipper liksom köra med massa prestige och masker och grejer, utan du kan vara dig själv tillsammans med honom, för att du definierar dem hans kärlek. Och jag förstår vad hon menade när hon sa det, för att hon har ju kämpat med detta. Hon har liksom, kom i kontakt med vår tjänst för ett antal år sedan och sådär. Och då kom hon på mitt möte och satte sig längst bak, för hon skulle kolla in om jag verkligen var från Gud eller om jag var min lärare. Det var vår första liksom connection. Och sen så sa jag det till henne efter att vi kan ta en kopp kaffe ihop, och då märkte hon att jag var inte så hemskt som man kan tro. Och så blev vi jättegoda vänner, och så liksom började hon se det här. Jag älskar den Gud. Men så säger hon det att det har varit en väg att gå. För jag har haft så mycket annat i det. Utav just faderlöshet. Utav att auktoritetspersoner som hon litade på har svikit och utnyttjat på olika sätt. Så förkastelsen har blivit en identitet. Och då är det väldigt svårt att bara acceptera att jag är djupt älskad och välsignad av min himmelske far. Och det är därför det är så viktigt att få göra de här upplevelserna och erfarenheterna med Guds hjärta. Liksom hjärta, man väljer själen med att låta sig älska som Gud.
Ja.
Och tänk på det, du behöver välja ditt hjärta med att låta dig älska som Gud. Han älskar ju dig fullständigt hela tiden. Så när vi talar om en process, så är inte det en process att få tag på något som inte finns, utan Guds kärlek har blivit utgjuten i ditt hjärta genom den helige Ande. Du har faderns kärlek här inne.
Ja.
Men däremot är det ju en process att vänja sig och låta sig älska som honom. Har ni märkt det?
Ja.
Jag har haft en sån process som många år, den tror jag kommer pågå resten av livet. När jag bara lär mig att låta mig älskas lite mer och lite djupare och lite starkare av honom. Så. Men det finns ju personer i Gamla testamentet som illustrerar vad som händer när man blir lite bortvald. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Och det finns ett livsöde som jag har tänkt mycket på här på slutet som illustrerar detta. Och jag håller på att skriva min femte bok nu, och då har jag liksom ett sektion i den boken där jag skriver om Abrahams liv. Och så. Han är ju vision om Guds stad, han var som trons fader och så. Så jag liksom vill skriva om vad är Abrahams tro. Och hur liksom, pionjärskap skriver jag, kan man säga. Faders hjärta, barnaskap och pionjärskap, hur liksom... Det finns en kreativitet och en auktoritet till att liksom få ut en varierighet i barnaskapet. Då. Men då kommer man ju osökt in på hela den här situationen med Isak och Ismael också. Har du tänkt på det då? Av och till så är det lite intressant att sätta sig in i en persons upplevelse, inte bara teologiskt, utan vad händer med en persons hjärta. Och då tänker jag att vi ska titta härifrån Första Mosebok 16 lite grann idag, för att titta lite grann på just faderlöshet och hur Jesus har löst oss ifrån detta, så att vi kan leva djupt älskade, välsignade, tröstade och trygga hans kärlek. Och då står det så här, vers 16 eller kapitel 16 vers 1 till och med 4, så här: Abrahams hustru Sarai hade inte fött några barn åt honom, men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar. Och Sarai sa till Abraham: se, Herren har gjort mig ofruktsam. Gå in till min slavinna. Kanske kan jag få barn genom henne. Och Abraham lyssnade till Sarais ord. När Abraham hade bott 10 år i Kanaan tog hans hustru Sarai sin egyptiska slavinna Hagar och gav henne till hustru och sin man Abraham. Han gick in till Hagar och hon blev havande, men när hon märkte att hon var havande började hon förakta sin hustru. Det här är ju lite speciellt att tänka sig om man sätter sig i Hagars position. För tänk att du är en egyptisk slavinna. Jag vet inte, det är inte många av oss som har upplevt här vad det är att vara en ägodel och utsatt för liksom att liksom kunna bli bortgiven eller liksom såld och så här. Jag har upplevt lite grann utifrån min story då. Som kidnappar, men vad det här kan innebära, att man är värd någonting och liksom kan säljas och liksom köpslås om och sådär, där man inte har något att säga till om själv. Det är ju ganska kränkande. Och här har vi en egyptisk slavinna som får göra den här upplevelsen att en dag så kommer hennes husmor, den som äger henne, då Sara in och säger: det är så här att jag kan inte få barn, men jag har kommit på ett sätt hur liksom jag ska få barn. Jag kommer ta dig och ge dig till min man. Och han kommer komma in och ligga med dig ikväll, så ska jag få barn genom dig. Det var det som hände. Hon hade ingenting att säga till om egentligen. Hon blev given åt Abraham. Mer eller mindre som en ägodel. Hon hade ingenting att säga till om. Och så blev hon i havande. Och det är klart, då får hon ett värde därför att hon är med barn. Det blir en konflikt. Och det är klart, den här konflikten går ju liksom inte att ha i ett hus, utan Sara säger att det här är ju en kränkning, jag klarar liksom inte, så här kan vi inte ha det. Och så slutar det med att Hagar flyr ut i öknen. Och när hon flyr ut i öknen så får hon änglabesök. Hon får änglabesök. Från vers 7, jag tycker det är så härligt att det står med Herrens ängel. Hon blev bestraffad av Sara och flydde bort från henne, står det. Och så står det så här: Herrens ängel fann henne vid en vattenkälla i öknen, den källa som ligger vid vägen 20. Han sa: Hagar, Sara slavinna, varifrån kommer du, vart går du? Och sa det: jag är på flykt från min husmor Sara. Då sa det Herrens ängel till henne: gå tillbaka till din husmor och ödmjuka dig under henne. Och Herrens ängel fortsatte: jag ska göra dina efterkommande så talrika att man inte kan räkna dem. Sen sa Herren säger till henne: se, du har det. Du ska föda en son. Du ska kalla honom Ismael. För Herren har hört hur du har lidit. Han ska vara som en vildåsa. Hans hand ska vara mot alla och allas hand mot honom. Han ska bo mitt emot alla sina bröder. Och hon gav ett namn åt Herren som hade talat med henne. Hon sa: du är en Gud som ser mig. För hon tänkte: har jag fått se skymt av honom som ser mig? Därför kallar man bonden Ben-Hagua, den ligger mellan Kadesh och Bered. Hagar födde en son åt Abraham. Abraham gav sonen som Hagar hade fått namnet Ismael. Abraham var 86 år när Hagar födde Ismael åt honom. en av Levi gubbenes, 86 år gammal. Och det som hände här är ju att det här, att Hagar fyller ut i öknen. Jag tycker det är så efter att Herren säger, fan, henne är vi bunna. Och jag tänkte på det här med att Gud finner dig där. Att man kan vara på lite villoläge, man kan vara lite på flykt och det kan vara tufft och sådär. Och så finner Herren också. Godhet och nåd ska följa oss i allt vårt livsdag. Vi har sjukt en sång här och vi har också proklamerat ut detta. Och det var det som hände med Hagar, att Herrens ängel kom efter. Och så säger du ska föda en son och jag ska göra honom talrik. Men din son ska vara som en villåsta. Han ska vara emot alla och alla ska vara emot honom. Han ska bo mitt emot alla sina bröder. Det vill säga, han ska inte riktigt vara en i familjen. Han kommer vara en som får fighta för sin rättighet hela tiden. Han kommer vara en som liksom står vid sidan av. Och så fortsätter ju den här stormen då. Jag ska inte gå igenom hela den här stormen. Jag kommer heller inte liksom och liksom göra ett bibelstudium om Abraham och Sara och liksom Isak och allt sånt här. Tyckte det är jätteintressant. Jag som sagt, jag skriver en bok om det här som, om Abraham och Saras liv och liksom vägen fram till att löftesonen finns och liksom hur det uppfylls i Kristus och att vi får del av liksom Abrahams välsignelse och allt sånt där. Och hur liksom jag tyckte det var häftigt att liksom studera deras liv. Men här vill jag mer tala om faderlöshet. För det som händer är ju att Ismael får födas då. Och han hör ju hela tiden att, för det är ju så genom hela Abrahams liv, att Abraham får en massa löften av Gud om en avkomma. Han får ju liksom, nästan i varje kapitel så talas det om löftessonen som ska komma, Isak som ska födas då. För du vet, Ismael, han får ju växa upp med den här känslan av att han aldrig var Guds plan riktigt. För det vet vi ju, att det var ju inte Guds plan att ge en avkomma åt Abraham och Sara genom Hagar. Är ni med på att det var en miss? Har ni någon funderat på hur det känns att växa upp och veta om detta? Hur det känns att vara mamman till barnet som inte skulle bli till? Det är ganska tuffa puckar att leva med och känna att man växer upp och är reserv och aldrig riktigt har till. Därför att det ska komma en annan son en dag som ska få hela arvet. Jag kommer inte göra en kommentar nu om läget mellan Israel och Palestina, om det är någon som sitter och väntar på här. Det är inte det som en predikan går ut på, så ni kan slappna av. Det är inte dit jag är på väg att gå. Jag tar upp det här därför att det här är tydligt bibliskt liksom. Att det här är en jättetydlig bild av faderlöshet. Och därför att vi jobbar väldigt mycket i muslimvärlden, så jag har sett, som jag sa igår, hur vi står med faderlöshet satt i system. Jag behöver inte oroa för att jag ska göra några kommentarer om världsläget och kriget och liksom sådana saker. Det kör vi inte här idag, utan nu talar vi om Gud som far här. Vad tycker jag? Det är lite spännande att tala om de här sakerna om tillmärken. Sen då så kommer Isak här i kapitel 21 i första Mosebok. Så vers 1, att Herren såg till Sara så som han hade lovat, och Herren gjorde med Sara som han hade sagt. Sara blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom, just vid den tid som Gud hade sagt till honom. Abraham gav namnet Isak åt sin son som han hade fått, som Sara hade fött åt honom, och ska ha honom. Det här är en otroligt vacker story egentligen, hur liksom en kvinna som har kämpat med faderlöshet, varit ofruktsam. Det var ju väldigt skam på den här tiden, hur Gud hela henne och hon blev upprättad. Inte bara upprättad så att hon får en son, utan hennes identitet blir upprättad. Hon är ju en bild på det nya förbundet också, sa han. Det himmelska Jerusalem. Det står om det jordiska Jerusalem som lever i slaveri. En bild på Hagar då. Och det himmelska Jerusalem är fritt, det är våra moder. Det är en väldigt stark story det här om Isaks födelse. Jag har gråtit ganska mycket när jag skrivit om Abraham och Sara, för man riktigt känner smärtan när man studerar som Sara hade över sin barnlöshet. Du fick ju ditt värde väldigt mycket som kvinna på den här tiden, utifrån liksom hur många barn du födde. Så den här storyn skulle lika, och det är det jag faktiskt skriver om i boken, skriver om hur upprättelsen av identitet som Abraham och Sara fick gå igenom, och hur det liksom relatera till oss idag. Det är en väldigt stark story. Men det är klart att när barnet växte då, alltså Isak och blev avbort, så står det så här i vers 8 i kapitel 21. Barnet växte och blev avbort, och på dagen då Isak avbort en stor fest. Men när Sara såg att den egyptiska kvinnan såg hånskrattade, den son som Hagar hade fött åt Abraham, sa hon till Abraham: driv ut den här slavinnan och hennes son. Den där slavinnans son ska inte dela arvet med min son Isak. Abraham tog mycket illa vid sig eftersom det gällde hans son. Men Gud sa till Abraham: ta inte illa vid dig för pojken som din slavinnas skull. Lud Sara är allt hon säger till dig. För det är genom Isak din avkomma ska räknas. Men även slavinnans son ska göra till ett folk eftersom han är din avkomling. Till det nästa år tog Abraham bröd och en lädersäck med vatten och gav det till Hagar. Han lade på hennes axlar och lät henne gå tillsammans med pojken. Hon gav sig iväg och irrade omkring i Beershebas öken. Så det som hände här är att barnet Isak blir avhållt och har en stor fest. Och det är klart att de firar ju att nu har ju avkomlingen, den som ska arbeta, alltså löftesonen, har blivit född. Och det är underbart och vara den utvalde löftesonen. Men om du då är sonen som aldrig skulle blivit till och som får stå och titta och vara med på den här festen, så är det lika kul. För det blir ju ett signal på dig att, just det, du är inte utvald. Och då reagerar Ishmael som faderlösa människor gör. Han går in i avundsjuka. Därför att hans identitet är ju bortvald. Medan Isak är en utvald. Så han gör sig liksom, han hånskrattar, han driver med Isak. Det finns en bild här som Paulus lyfter fram i Galaterbrevet också, som talar om nya och gamla förbundet. Att i och med att Hagar är en bild på gamla förbundet och liksom Ishmael är en bild på liksom avkomma frukten av gamla förbundet, så måste både slavinnan och hennes son drivas ut. Det är det som Paulus citerar i det här bibeln i Galaterbrevet. Men det finns något annat här som har gripit mig så starkt. Därför att jag vet hur det är att vara den bortvalde. Min pappa var ju väldigt tydlig mot mig och sa: det finns ingen plats för dig i mitt liv. Jag vill inte ha dig. Han kom en gång när jag växte upp och hälsa på. Och det var när han behövde pengar till knark, så han tog barnvagnen som jag låg i från mamma och skulle ta mig med på tåget och föra mig bort ifrån Skillingen där vi bodde då, så att han kunde pressa pengar av mamma och få honom att skriva på ett lån så att han kunde ha pengar till sitt missbruk. Det var vad jag var värd för min pappa när jag växte upp. Och det är klart att leva med den här liksom förkastelsedomen som det innebär. Och jag inser att jag är inte ensam om det här. Jag möter många människor som kämpar med att ha blivit bortvalda på olika sätt och förkastar mig. Det är ju det som triggar Ishmaels kommentar här. Han vet att nu har löftesonen, den som Gud har talat om, den som Gud har utvalt, nu har han kommit. Och jag får stå här och titta på hur den utvalde görs redo för att få arvet som inte jag ska ha. För även om Abraham är min pappa, så är Sara inte min mamma, så jag har inte riktigt hemma här i familjen. Hur tror ni det kan ha känts? Och Sara ser ju det här, hur Ishmael driver med Isak. Det finns ju ingen förståelse i att det här är bara slavinnans son. Så hon säger till Abraham att du måste driva ut honom, eller driva ut Hagar och sonen och sådär. Abraham, han vill ju egentligen inte det, för det är ju ändå hans pojk. Men Gud säger jag som sa vi, så Ishmael blir utdriven i öknen, eller Hagar och Ishmael. Och det finns en text här som jag, alltså förälder, kan känna väldigt starkt med den här texten. Och jag tror att de flesta av er som är mamma skulle kunna förstå också när ni tänker på liksom vad det var som Hagar fick gå igenom här. För det står så här i vers 15 när vi slutade läsa. Vi slutade läsa, så vi läser vers 15 nu. Står det: när vattnet i lädersäcken hade tagit slut övergav hon pojken under en buske. Hon gick och satte sig en bit bort på en bågskottsavstånd. Hon tänkte: Jag orkar inte se på när pojken dör. Där satt hon en bit bort och grät högljutt. Då hörde Gud pojkens röst och Guds ängel ropade till Hagar och sa till henne: "Hur är det, Hagar? Var inte rädd. Gud har hört pojkens rop där han ligger. Gå och res upp honom och ta hand om honom, för jag ska göra honom till ett stort folk." Och Gud öppnade sina ögon och fick syn på en brunn med vatten. Hon gick dit och fyllde sin lädersäck med vatten och gav pojken att dricka. Det är ett rätt tufft läge där. Om du är mamma och du befinner dig ute i öknen med ditt barn, och så inser du att nu ligger mitt barn och skriker i desperation. Mitt barn kommer dö. Jag orkar inte det här. Jag måste gå undan. Jag klarar inte av att se på när pojken dör. Det är rätt tufft att hamna i en sån situation. Vad är det som händer? Men då har ju, även om hon inte orkar lyssna, så hör Gud pojken sin. För han är den faderlösas fader. Det som hände här var ju att Abraham skickade bort sin son. Och sonen blev per definition faderlös. Men Bibeln säger att Gud är den faderlösas fader. Det kan vara bra att tänka på att det var så här det gick till. Sarai och Abraham visste att Hagar och Ismael skulle sändas ut i öknen och kanske gå mot en död till mötes där ute. Det var det som hände. Men så säger Gud: "Frukta inte, jag har hört pojkens rop." Så även om Abraham inte hörde Ismaels rop, så hörde Gud Ismaels rop. Lätt liksom öppna, det känner redan så. Jag vet inte, det finns ju inte jättemånga brunnar i öknen vanligtvis, som ni vet, i Saharaöknen till exempel. Så jag skulle inte alltså få någon skedde ett mirakel här. Men i alla fall så fick Hagar syn på en brunn, och så fick hon vatten till pojken, och så fick hon: "Ja, du behöver inte frukta, för även Ismael ska bli ett stort folk." Och när Abraham sedan dör, så kommer ju Ismael och Isak tillsammans och liksom begraver pappan. Så det är en ganska stark bild av upprättelse också i detta. Eller hur? Hur Guds kärlek och Jesus ut på korset läker faderlösheten, så bryter ner skiljemuren och gör oss till ett i Kristus. Men vad jag vet att ni ska förstå här, för jag vet ju, och jag fattar ju att från del av er så är det spänt bara för att jag tar upp Hagar och Ismael som exempel nu. Men jag gör inte det här till en kommentar om mellan östen läget. Däremot kan jag säga att den här texten använder jag ganska mycket när jag jobbar i Mellanöstern själv. Därför att jag ser att det islam har gjort är att man har kapitaliserat på detta och även har skapat en religion som sätter faderlösheten i system. Tror du det gör med ett folks gudsbild och får höra hela livet förbannade den som tror att Gud är så? Gud behöver ingen son. Gud klarar sig själv. Gud är inte relationell. Han är den som sänder bort och förkastar. Och om man imponerar nog med sina goda gärningar, så kanske man får komma in i himlen. Men en kärna liksom, vi vet inte. Jag går tillbaka till det här såret. Det är ganska tydligt när man tänker lite mer på det. Men känslan som Ismael hade av att bli bortvald gjorde ju att det var svårt för honom att glädja sig med Isak när Isak liksom avvaldes. Därför att hans känsla var att Isak kommer få familjen och jag får ingenting. Bara för att jag är följt fel. Det var inte så att han längtade mindre efter Abrahams kärlek än Isak. Men han fick den inte. Därför att han var nummer två. Och vad jag har sett då många gånger, jag kommer inte sluta så här negativt, så du inte oroa er. Men jag ville måla bilden av faderlöshet lite grann. Vad jag möter i själavård, gång på gång på gång. Vad jag ser när jag är ute och undervisar på ledarkonferenser. Vad jag möter när jag möter människor i församlingar. Så har du väldigt många människor som går med den här känslan inom sig och säger: "Jag vet inte om Gud ser mig. Är jag verkligen älskad av honom? Har jag verkligen liksom fått det här barnaskapet?" Alltså, den här känslan av att inte riktigt höra till, inte riktigt ha hittat hem, inte riktigt fått tag på arvet och favören. är ju jättevanligt bland kristna. Och nu vill inte jag köra en sån här liksom, för vi kör inte den frikyrkliga präktigheten här då. För jag vet att ni alla vet att vi ska säga Gud älskar mig. Eller hur? Det är en sak att kunna tala jargongen. Det är en helt annan sak om jag har landat i hjärtat. Varför tror ni att det finns så mycket kyrkopolitik och så mycket tävlan om inflytande och position och liksom, mellan olika ledare och liksom, olika typer av stridigheter och så här. De flesta teologiska stridigheter som är idag där folk som debatterar och bråkar med varandra har inte så mycket att göra med teologi egentligen, utan det har att göra med position och inflytande som regel. Och det går tillbaka till att man inte är riktigt trygg att man har fått ett arv från himlen. För om inte jag är trygg i att det jag har fått av Gud kommer från Gud, då måste jag ju faktas för det själv. Allt som du har fått av nåd är alltid beskyddat av Guds favör. Du behöver inte faktas för dig själv. Men om inte du är riktigt trygg i vem du är och trygg i hur Gud ser på dig, så kommer du få de här värsta armbågarna. Det var ju därför Ishmael var så liksom hånskrattad och tillsättad. För det fanns ingen identitet, det fanns ingen trygghet, det fanns inget arm, det fanns inget hem. Väldigt ofta när kristna får problem med synd. Jag har aldrig suttit med en enda kristen som har strullat till det för sig. Jag vet inte om ni har märkt det, men ibland behöver vi inte jävla, utan vi är rätt bra på att göra dumma beslut själv. Och som tur är det som jag sa igår här, att din himmelske far räknar med din dumhetsfaktor när han frälste dig. Så det är inte så att han är överraskad av ditt misslyckande. Jag hade en plan, jag hade en kall för dig. Allting funkar jättebra, det såg jättehäftigt ut. Men så gör du så här. Och du kommer till Gud och säger, vad ska jag göra nu? Och Gud bara, jag vet inte. Jag hade ju en plan för dig, men du sumpade. Så bygger inte han. Han räknar med din dumhetsfaktor när han frälste dig. Han hade en plan att i Kristus försona och ta bort all synd för alla tider. Han har alltid velat ha dig hos sig själv. Han har alltid älskat dig och kallat dig hem. Det som händer i det kristna livet, om inte jag har lärt känna Guds faders hjärta på djupet, gör ju att jag känner att man måste att det blir väldigt människocentrerat. För det handlar någonstans om att jag kan inte riktigt vara trygg hemma, jag kan inte riktigt vara trygg i det jag har fått. Jag måste fighta för det, jag måste kämpa för det, jag måste inta det. Och Jesus säger, jag lämnar er inte där, utan jag ska komma till er. Och som vi sa igår, så säger Gud att jag ska låta, han låter sin son sanden komma in i våra hjärta och så ropar Abba Fader. Kan jag ta den texten igen här? Jag ska strax avsluta, men jag tänkte att det här är en väldigt bra illustration på vad faderlöshet är. Men för att Ishmael fick ju uppleva vad det var och finna sitt hem och ett hus där han aldrig var riktigt önskad. Och den här bilden som används där det står att han ska leva, han ska vara som en bildåsna som lever mitt emot sina bröder. Det är liksom, han håller sig på sin kant, han är inte en del i gemenskapen. Han är en broder, men han är inte riktigt med. Och när Abraham talar så talar han liksom om din källarinnas avkomma och så här. Det blir en identitet av faderlöshet. I Galaterbrevet kapitel 4 så står det hur Herren har löst det här egentligen. Det står att i vers 4 kan vi läsa, och till vers 7, vi läste ju den här texten igår, men bara ta det med här, får knyta ihop det. Men när tiden var inne sände Gud sin son för de kvinnor och ställde under lagen för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom vi är söner har Gud sänkt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba far. Alltså är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge insatt av Gud. Så du har blivit friköpt. Du har fått en sons rätt. Du har blivit en arvinge som är. Du är inte den bortvalde, du är den utvalde. Du är inte den som går bort och missar arvet. Du har fått hela arvet i Kristus. Och för att Din himmelske far vet hur svårt det är för dig och mig att fatta detta, så har han sänt sin sons ande in i våra hjärtan som ropar Abba Fader. Just nu har den helige ande på att göra ett verk i ditt hjärta där han bygger barnaskap, identitet och trygghet och är vid ditt liv. Det är underbart med så hjälpare, va? Ofta så när vi talar om hjälpare så talar vi liksom, det blir mycket fokus på under och tecken och kraftgärningar och genombrott, och det är underbart. Men jag har alltid älskat att läsa om vad den helige ande gör i mig för att bygga identitet och för att liksom forma och för att verka och uppenbara.
Yes. Yes.
Och liksom lösningen på faderlöshet är ju dop i faderns kärlek. Därför så tyckte jag att det är så starkt i den här storyn vi läste. Att det står faktiskt att Gud hörde pojkens ord. Gud hörde Ismaels ord. Även om man var bortglömd av människor, så var Gud där. Och vet du, när du befinner dig i en situation i livet där du har blivit bortprioriterad, bortvald, bortglömd på olika sätt, så hör Gud ditt ord. Ja, men det har inte jag förtjänat. Det är absolut inte, men jag älskar det. Ja, men jag är öken därför att jag har gjort dumma val, absolut, men han älskar i alla fall. Han har köpt det och priset är betalt, och när han köpte det så fick han aldrig några problem på köpet. Det ingår liksom i paketlösningen. Så dina problem har blivit hans problem, och han kommer hjälpa dig igenom. Men jag upplever att de här storiesna, och det är det jag älskar med Bibeln, för Bibeln är ju inte religiös. Det är liksom ingen... Det är liksom ingen så här censurerad variant man får på hur folk beter sig mot varandra i Bibeln. Och anledningen till att jag tycker det är så bra att lyfta upp just Hagar och Ismael är därför att det gör att folk börjar tänka. Eller? Men när man läser det här ur ett mänskligt perspektiv och funderar över vad gör det med någon att bli behandlad som en ägodel? Och föda barn som inte ska tillhöra dig själv och sen få höra att du har ingen plats här, för det var inte meningen att det skulle bli så här. Vad gör du med det barn som måste växa upp på det sättet? Och om vi tittar på hur det ser ut i vårt samhälle idag, så är ju det här som har hänt väldigt mycket med alla brutna familjerelationer, med liksom den individualism som finns i vårt samhälle, leder till väldigt mycket ensamma och förkastade människor. Det underbara är att vi har ju svaret på detta. Det är ju barnaskapets ande. Jesus lovar, jag ska inte lämna er faderlösa. Det är Guds tilltal till Sverige. Det är Guds tilltal till Skandinavien. Att ja, det finns ett dop för Sverige i barnaskapets ande.
Ja.
Där fadern kommer liksom, där Jesus kommer att föra sina förlorade söner, sina förlorade bröder och syster hem till far. Och det finns ett upprättelse i evangeliet, i barnaskapets ande, där det som togs ges tillbaka. Vet, både jag och min fru har ju liksom den här erfarenheten av hur pappa försvann. För Lindas pappa, min frus pappa, hon var ju alltid liksom pappas flicka som liten så här. Alltid liksom hängde med pappa och alltid liksom är ganska lik sin pappa, och har liksom, hon är ju, han är snickare, och hon har alltid älskat att jobba praktiskt. Så när jag var iväg och predikade här om året, så hade hon av sig som att jag håller på att sätta upp en ny vägg här hemma också. Hon snickrar ut och platsar på och sådär. Hon älskar att hålla på och liksom, hon är väldigt händig och väldigt duktig. Så var alltid pappa snickra. Så är det en dag så kommer pappa hem till henne och säger, det är så att pappa ska flytta härifrån. Men pappa hade träffat en annan kvinna. Och hon minns fortfarande den dagen när hon sa till sin pappa att varför liksom, vill du inte vara med mig? Och en jättedjup smärta här. Både hon och jag kommer från den typen av bakgrund. Vilket betyder att statistiskt sett, om vi skulle bilda en familj i det naturliga, så finns ju inte mycket hopp om att det skulle gå så jättebra. Med tanke på att vi har bara sett brutna här. Lindas mamma kämpar jättemycket med alkoholism när hon var liten, och min pappa kämpar med sitt missbruk och sådär. Men sen är det att vi är ju inte utlämnade till det naturliga. För faderlöshetens förbannelse är bruten i Kristus. Och därför har barnaskapets ande kommit in och rotat oss i Kristus. Att det här vi hade förlorat av identitet, arv, rötter och hemkänsla ges tillbaka i Kristus. Därför så innebär frälsning att få komma hem till faderns hus. Du är välkommen hem Du har blivit del av den ultimata funktionella familjen, och därför så behöver du inte leva i konsekvenserna av faderlöshet resten av livet. Man tittar på en statistik, hur många som sitter i fängelse som gör det, och där det finns liksom en faderlöshet, strömmar familjerelationer i bakgrunden, så sitter ju vi inne med svaret. Men det här gäller ju inte bara för dig som, för det är det som är risken just när jag berättar de här storiesna, för då tänker folk alltid att ja, det är klart att du behöver det som kommer från att ta sitt liv. Men alla människor behöver få lära känna Guds faders hjärta och behöver få komma hem. Alla människor behöver få uppleva vara där. Få möta Guds faders hjärta. Mycket där som man upplever sådär undervisat kidnappad också. Man möter människor som tjänar i ett system som är präglat av faderlöshet. Det är klart att det blir inhumant. Det är klart att det blir liksom exploaterande, att det blir liksom en hårdhet som kommer in. Men jag kan säga helt ärligt idag att jag har inget hat eller förakt eller besvikelse i mitt hjärta. Inte mot dem som gjorde det här mot mig. Utan jag har bett om. Och det hade längtan efter det. Jag vet att hjärtat smälter i faderns kärlek. Jag vet att den här hårdheten och det här liksom, det här religiösa föraktet som kommer in smälter när Guds kärlek kommer in. Jag tror att det är en lösning. Jag tror att det är lösningen på problemen i Mellanöstern. Det är djup i faderns kärlek. Du vet, ett av de bästa sätten att välsigna Israel, om man nu vill göra, är ju att ringa så mycket muslimer som möjligt. Jag tänker på det. För varje muslim som blir frälst så blir det ett problem med det på det sättet. Så det är underbart att få se hur faderns hjärta verkar, hur Guds kärlek verkar i Kristus och hur vi upprättas. Till en familj, för Paulus säger lite tidigare i Galaterbrevet att här finns inte längre jude och grek, slav och fri, man och kvinna, utan vi blir ett i Kristus. Helt plötsligt så handlar det inte längre om nationaliteter, vilken bakgrund man har, vilken social status man har, för vi får vår identitet i Kristus. Och identiteten i Kristus landar på djupet i mötet med faderns hjärta. Därför att identitet i Kristus beskriver vår identitet som söner och döttrar. Jag kommer ihåg när jag började liksom komma in, jag fick tag på mycket av identitet i Kristus i trosrörelsen. Men det kunde nästan bli så här lite halvlagiskt ibland, för det blev så att man skulle bekänna och tala ut och liksom få tag på det. Och liksom. Men hela nyckeln med Guds hjärta är att i mötet med hans hjärta så inte bara liksom vet du att du är älskad och favoriserad, utan du får ju uppleva hans kärlek på ett sånt sätt att själen också lär sig ta emot och dricka. Det här med att du är favoriserad, att det är klart att Gud vill ge dig favör och välsignelse på grund av barnaskapet, landar ju där. Och många människor idag som har gjort sitt hjärta åt, för du vet, förkastelse kan antingen bli så här självförkastelse, det vänds inåt och så blir det ett självvalt del. Eller så kan förkastelse, det vi kallar förkastelses B-sida, gör att man gör sig hård och tänker att om jag förkastar andra först så slipper jag bli förkastad. Men båda två grundar ju sig att det finns en förkastelseidentitet. Och det underbara är att i Kristus så finns lösningen på detta. Jag kommer ihåg att jag var i Finland och politiker. Och så kommer det in en sån här riktigt tuff kille, en motorcykelkille. Han är ju, jag har på sig 2 meter lång och 2 meter bred. Jocka tror jag detta, och så kommer han in och sitter med på mitt seminarium, jag talar om det här. Och jag riktigt ser på honom att han sitter här och liksom, han ska inte komma fram, han ska liksom inte, han ska inte smälta så här. Men jag bara kände det när jag tittar på honom. Tufft yttre, kriminalitet i bakgrunden, massa jobbighet i bakgrunden. Men bakom allt det här finns ju en liten pojke som behöver en kram och pappa. Och så fick jag be för honom. Sen kom fram så här och ställde sig, och så fick jag be för honom. Och jag såg riktigt hur han kämpade. Och sen så var han underläppen själv, och så kastade han sig och halsen på mig och stod liksom och grät. Och Jag fick springa hem så jag skulle bli på klassmötet, så han snorade ner hela min kompis. Han stod liksom och grät och snorade en halvtimme. Och så fick jag springa hem och byta för att jag skulle bli på klassmötet. Det var en bike som fick komma hem till här. Så då åkte jag på Rika på konferens precis efter. Och då satt en kille med Downs syndrom där. Kom in efter mig till jag satt och pratade med. Och han sa att det är jobbigt vatten att veta. Att man är för andra dagar. Så man aldrig kan få den här familjen och livet som man har drömt om på det sättet. Mm. Han var ju mer medveten om att han behövde få uppleva kärlek då. Han satt också och liksom, jag fick sitta och hålla honom i 40 minuter där och bara, liksom, bara gråta. Men jag sa inte så mycket, bara grät. Men jag sa liksom, Gud älskar dig. Han fick också komma. Alla får komma. Alla behöver få liksom det här mötet med världens kärlek. För jag tror att alla utav oss kan känna igen oss i Isak, såklart. Vi är den utdragen. Vi är liksom, vi har fått del av allt. Vi har fått Abrahams välsignelse. För historien om Isaks avkomling är ju Kristus, och det är honom som löften uppfylls. Den slutgiltiga manifestationen av allt som är lovat i gamla förbundet uppfylls i Kristus. Det är därför det är så viktigt att stå att vi har blivit en enda min människa i Kristus. Men jag tror att de flesta av oss också kan känna igen sig lite grann i Ishmael ibland. Man har varit den som har varit lite bortvald och inte riktigt varit liksom platsat och inte riktigt hört till och inte riktigt dukt. Eller det kanske bara är uppe i Västerbotten vi har det så. Men jag minns när jag bodde i Småland att då kunde man uppleva så här när jag också är upp. Och det betyder ju att vi behöver alla bli löst. Få ett fördjupat möte med hans kärlek. Och det är så viktigt att vi kan vara medvetna om vilka vi är som människor på det sättet. Att det här, och liksom, för det här funkar ju inte om man blir religiös på det sättet. För då blir det alltid så att man förändrar alltid saker och sårbarhet borta för sig. För religion har ju inget svar på hjärtats problem, utan religion kan bara jobba med beteende. Men den heliga ande jobbar med hjärtat hela tiden. Har du märkt hur ointresserad den heliga ande är av ditt beteende många gånger? Hur ointresserad han är utav hur saker ser ut och hur saker verkar. Lögnen blir ju liksom alltid en blockering emot Guds nåd. Inte för att Gud slutar vara nådig, men han sänder inte på den kanalen. Han känner inte det falska jag. Sanningen kommer alltid vara en kontaktpunkt mot Gud. Oavsett hur brutalt, liksom oandlig, jobbig och smärtsam sanningen är, så kommer alltid din himmelske far och möta dig där. För han vill inte älska dig som du borde vara, han vill älska dig som du är. Och det vet alla ni som är föräldrar. Ni vill inte ha barn som är liksom perfekta och aldrig gör något fel. Ni vill bara ha barnen. Eller? Så är det med din himmelske far. Han är inte intresserad. Du vet, du är inte hans upprättelseprojekt. Du är en son, hans dotter. Du är inte liksom den som han tänker, jag ska nog hålla upp dig så du blir en perfekt kristen. Du är barn till Gud. Och han älskar dig där du är, som du är. Just det. Så vi tackar dig, Far, för din råd och din kraft och din kärlek. Och jag ber för att du bara ska komma och bevara och betjäna var och en som har kommit hit just nu. I namnet Jesus. Vi bara tackar dig, Helige Ande, för att du verkar. Att du jobbar med oss, att du bara för oss in i det som du har för oss. För vi tackar dig för nåd och välsignelse och liv och läkedom som flödar ifrån dig. Och jag bara ber dig, Gud, att det här liksom hopet som finns i den heliga ande, Abba Far, bara ska landa mer och mer i vår hjärta. Och att vi bara ska lära oss att dricka och ta emot mer och mer av din kärlek, Far. Att vår identitet mer och mer ska formas utifrån den här evigheten, det som är sant om oss, Far. Att alla de här felaktiga lögntankarna, lögnidentiteterna bara ska förfalla, så att vi kan upprättas och etableras i det du har. Vi ber om dig just nu i namnet Jesus. Amen. Yes. Yes, vi ska ha en antal tider, så vi hinner ju med lite bekänning och så här. Men jag tror att det finns de som skulle behöva få ett möte med Guds kärlek. Och vad tror att Herre vill vara med dig i nästa? Kanske du kan känna igen dig väldigt tydligt i Israels exempel, att jag har blivit, jag har många gånger varit farlig, så jag har många gånger som jag har känt att jag har varit nummer två och inte riktigt varit den som har blivit prioriterad. Kanske människor sagt saker mot dig, kanske liksom folk har gjort saker mot dig, kanske saker i livet har hänt som har slagit emot dig. Då vill Gud komma in med läkedom. Vet du? Vi är inte skapta för att bli förkastade egentligen. Så när vi drabbas av förkastelse får människor älska på olika sätt. Så kan du ta av ett hårt. Och då vill han komma in och läka dig. Kan hända du känner, men jag vet att jag är liksom Isak på det sättet. Att jag är den utvald, jag älskar, jag har en silvers över mitt liv och allt sånt där. Jag vill bara uppleva mer av hans kärlek. Och be mig för dig. Vi ber självklart för dig som vill ha helad och sådär. Men jag upplever på något sätt, också utifrån det vi talade om igår kväll, att det finns någonting i det här, att en himmelsk far bara vill lägga sina händer på dig och säga att jag backar dig, jag älskar dig, jag bekräftar dig. Jag upplever att det är det som Gud vill göra med den här helgen. Det är det som han vill göra med den här eftermiddagen. Så du känner att du behöver få ta på mig av det här idag, så vi vill väldigt gärna be för dig. Jag kommer be för dig. Vi kommer ha förebedjare som ber för dig. Och det spelar ingen roll vem av oss du kommer till, utan du kommer till Fader, du kommer till Jesus, du kommer till den heliga Ande. För då bara röra med dig. Och så tar vi en stund i lovsång i tiden här och så får vi som vi har förebedjare komma fram och skriva tillsammans.